Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hälsar vi alla lyssnare välkomna till podden Vi går till historien. Och med mig har jag som alltid
Ulf Kemsjö, som tillsammans med
Fredrik
hälsar som sagt er välkomna till vårt 23:e avsnitt.
Jag måste bara återigen säga, alltså, vilket fantastiskt intro vi har. Det är även melodin till min mobiltelefon när någon ringer.
Mm. Häftigt, ja, vi har fått faktiskt positiv feedback från det. Så tack Martin Riesen än en gång.
Tack.
Ja, nu ska vi ännu en gång söka oss tillbaka till 1520-talet, det kanske mest dramatiska decenniet i den svenska historien. Gustav Eriksson Vasa har efter sina äventyr i Dalarna jagat iväg Kristian Tyrann och danskarna, blivit vald till kung i Strängnäs den 6 juni 1523, avslöjat Daljunken, krossat kyrkans ekonomiska och politiska makt och nu, säker på sin ställning, låtit kröna sig.
Och hur många år gjorde han det här på?
Ja, säg 7 år.
Mm. Ja, det är inte illa.
Vad återstår nu? Jo, det är ju att skapa en dynasti. Se till att familjen lever vidare med makten över Sverige. Vad måste han då göra? Jo, första steget är förstås att hitta en lämplig hustru, vars främsta uppgift blir att föda en kronprins. Gustav själv är nu också lagom giftas vuxen, drygt 30. Gustav Vasa...
Det är ju nästan lite ångest att han har lyckats med allt det här och han har precis fyllt 30.
Ja,
om man ser på sig själv.
Ja, du har ju haft ytterligare 5 år på dig.
Mm, och än så länge har jag inte ens i närheten av en dynasti.
Ja, men det har du väl påbörjat. Nåväl, ja, apropå det här nu med giftermål och så. Alltså, Gustav Vasa, han skiljer sig från tidens första genom att inte, vad man vet, ha några älskarinnor eller, som ett hemskt uttryck kallades för, oäkta barn. Han tyckte dock om att umgås med kvinnor i det sociala livet och trivdes i deras sällskap. Varken hans far eller hans blivande 4 söner nådde upp till Gustavs moraliska nivå i detta avseende. Där finns det gott om konkubiner och oväkta barn. Du hade samtidigt en stor förståelse för att kungar och prinsar hade kvinnor vid sidan om, trots att man i övrigt så mycket sträng på detta när det gällde andra medborgare, en utomäktenskaplig förbindelse kunde straffas med döden. Jag tror man såg på kungliga äktenskap som något helt annat än andra äktenskap. De hade en annan dimension, de var arrangerade av politiska orsaker, ingicks för att gynna landets intressen. Ja, detta med kungliga utomäktenskapliga förbindelser gällde då manliga medlemmar av kungahuset. För en prinsessa var omöjligt att ha någon älskare. Därav Gustavs mycket starka reaktion i samband med dottern Cecilia och Vadstena bullret som vi kommer till så småningom. Den ryska kejsarinnan Katarina den stora kan man säga så har brutit den trenden med sina 67 älskare. Gustav Vasas blivande hustru ska nu sökas bland Europas furstehus. Det finns gott om prinsessor, säkert i det tysk-romerska riket med alla dess cirka 400 olika riken av olika storlekar. Men problemet är att Gustav Vasa inte direkt var någon svärmorsdröm. Han hade helt enkelt för låg status, var ett för osäkert kort. Han hade ju ingen kunglig bakgrund utan var en vanlig adelsman. Han hade stora skulder och styrde över ett oroligt land som ju hade bytt makthavare ett otal gånger under de senaste 100 åren.
Och utseendet, det spelade ingen som helst roll kanske?
Inte i det här fallet. Det var ju så att de som ingick kungliga äktenskap, de hade ju aldrig sett varandra innan det var dags för bröllopet. Så de kunde inte ha några synpunkter på den blivande matchens utseende i förväg. Nå, vad fanns det då för kandidater? Ja, den första kandidaten det var den 13-åriga polska prinsessan Hedvig, dotter till kung Sigismund som kallades den gamle. Lätt att förstå eftersom han var inte mindre än 59 år.
Oj, oj, oj.
En 13-årig dotter kan ju synas vara i yngsta laget och gifta bort, men ett citat av Sigismund som fick många döttrar med tiden var att handelsvaror som döttrar förlorar i värde med åren. Polen i union med Litauen var ett av Europas största riken. Sträckte sig från Östersjön ned till Svarta havet. Den som skulle
Litauen?
Ja, Polen och Litauen var förenade i en personalunion. Så den som var kung i Polen var samtidigt storhertig av Litauen. Okay. Och Litauen var alltså oerhört vidsträckt söderut genom Östeuropa.
Jag har aldrig hört talas om. Intressant. De har förlorat lite av sina glansdagar.
Ja, det får man säga. Den som skulle fixa det här äktenskapet, det var Sveriges sista katolska ärkebiskop, Johannes Magnus, som hade dragit till Danzig, där han så småningom skulle få sällskap av både Gustav Trolle och Hans Brask, som jag pratat om tidigare.
Ja, men det är intressant. Han har ju mer eller mindre tagit död på katolicismen i Sverige och ändå, vad jag antar, är Litauen och Polen katoliker.
Det stämmer. Gustav han brydde sig inte om det här med katolska läran och så, utan det var ju ekonomin som han ville komma åt.
Just det.
Ja, Johannes Magnus, ja, senare försvann ju han tillsammans med brodern Olaus Magnus till Rom, där de i exil skrev böcker om Sverige, något vi ska återkomma till. Sigismund var av tidigare anförda skäl tveksam till att få Gustav Vasa som svärson. Hedvig hade faktiskt ytterligare 15 friare. Högst i status bland dem var den franske kungen Frans den förste. Nu blev det inte han heller, vilket Hedvig nog borde ha varit nöjd med. Hade hon gift sig med Frans hade hon fått dela honom med över 50 namngivna älskarinnor. Dessutom led den franske kungen av syfilis. Men en yngre syster till Hedvig, Katarina, skulle faktiskt bli svensk drottning genom att gifta sig med Gustavs andre son, Johan den tredje. Vi kommer till henne.
Och honom.
Ja. Ytterligare en syster, Isabella, gifte sig förut också med en kung Johan som var kung i Ungern. Nu kommer jag att tänka på, får jag göra en liten utvikning? Vi har ju pratat om kreativ...
Jag tänkte på en sak nu. Det här många barn kan man ju sprida väldigt... Man kan få tentakler över väldigt många i många länder och få mycket makt på det sättet. Så det var eftersträvansvärt som kungligt blod att ha många, många barn.
Alldeles riktigt. Det gällde att placera de här barnen i olika försthus och på så vis vinna politisk inflytande och uppnå politiska kontakter. Det är alldeles riktigt. Det där fanns ju kvar långt in i vår tid. Du vet, engelska drottning Victoria hade ju väldigt många barn som i stort sett alla gifte sig med medlemmar från olika europeiska försthus. Jo, det var den här Johan, kung i Ungern. Ja. Jo, vi har ju pratat om kreativa och annorlunda avrättningsmetoder. Och ungerske kung Johan är helt unik i denna bransch. Han slog ner ett bondeuppror och placerade den tillfångatagne upprorsledaren som haft ambitioner att ersätta honom på en glödande tron. Man pressar ner en glödande krona på hans huvud och sätter en glödande spira i hans hand. Böden rycker sedan med hjälp av glödande tänger ut delar av upprorsledarens kropp och matar hans tillfångatagna anhängare med dem. De tvingas att gapa och svälja. Det kan man kalla tortyr i den högre skolan.
Alltså jag uppskattar verkligen det här återkommande temat tortyrmetoder. Kanske borde skriva en bok om det.
Ja, det kanske börjar bli den nya röda tråden här. Vi kanske ska hädda oss lite grann.
Kan du byta namn på podden? Vi går till tortyrhistorien.
vi lämnar det. Men efter den här uppbyggande utvecklingen. Nu tillbaka till Gustavs frierier. Efter ännu ett misslyckat försök med en 15-årig prinsessa från Mecklenburg, Sofia, gjordes försök att knyta kontakter med Danmark. Först med en dotter till den danske kungen Fredrik den första, sen med en syster till Fredriks drottning.
Men är det så smart att blanda in Danmark igen efter alla?
Ja, alltså det får man säga att det är, va? Att han nu kan nå ett samarbete med Danmark och hålla Christian den andra borta från eventuella planer på att komma tillbaka till makten. Nu lyckas inte det här. Gustav blev varken svärson eller svåger till den danske kungen. Nu dök ett nytt namn upp, den 14-åriga Katarina av Sachsen-Lauenburg. Detta lilla hertigdöme var strategiskt beläget söder om Jylland och Holstein. Hennes pappa var dessutom protestant och en syster var gift med den danske kronprinsen. Gustav skickar sommaren 1528 ner sin svåger, Johan av Hoja, gift med kungens enda syster, enda syskon, Margareta, för äktenskapsförhandlingar. Allt går bra. Man enas om ett bröllop till hösten. Men det skulle inte bli något bröllop då. Varför? Jo, Gustav fick annat att tänka på. Nya oroligheter och uppror höll på att bryta ut. Den här gången är det inte någon sture nostalgi som ligger bakom, utan mycket har att göra med följderna av Gustav Vasas krossande av kyrkans makt vid Västerås riksdag. Men, som vi sagt tidigare, handlar detta om kyrkans politiska och ekonomiska makt, inte om den katolska läran. Kungens intresse för andliga frågor var mindre än måttlig. Det var till att börja med inte heller mycket som förändrades. Kyrkorna fick ha kvar sin helgondyrkan, sina latinska böner, vigvattnet, fastan. Visst försökte den svenska reformatorn Olaus Petri i Stockholm gå snabbare fram. Han läste Fader vår istället för Paternoster, alltså Herrens bön på svenska. Gifte sig, översatte Bibeln till svenska. Men precis som idag så de som bor i Stockholm, ni försöker ju alltid vara lite proggigare och radikalare ute i landet.
Proggare vet jag inte, men kanske i framkant på någon form av mental utveckling.
Låt som Anna Kjellberg Batra. Men det folk blir upprörda över, det är hur kungen plundrar kyrkor och framförallt kloster som stängs det ena efter det andra. Jag tror att inget kunde vara mer främmande för Gustav Vasa än just klosterlivet, ett andligt mediterande, tyst, passivt levande. Det var säkert obegripligt för den rastlöst aktive, alltid hårt arbetande, praktiskt och materialistiskt lagde machokungen. Nu stängs de gamla cistercienserklostren i Alvaster och Varnhem. Det är under medeltiden synnerligen vanliga inslaget av svartbröder och gråbröder i städerna försvinner. Klosterbyggnaderna börjar användas till andra ändamål. Det rika Klara kloster i Stockholm hade ägt en hel ö som nu kungen lägger beslag på. Ön döps följaktligen om till Kungsholm.
Jaha, men det är hela Kungsholmen en kloster? Ja,
det var det, är så Klara kloster.
Sånt här är ju intressant, ja. Såna här små. Ja,
absolut. Allt kyrksilver man kommer över.
Förlåt, Kungsholmen också. Det är nästan som en slags salt på såren.
Ja, just. Det syftar alltså på Gustav Vasa.
Som tog det.
Ja. Allt kyrksilver man kommer över svälls ned. Något sinne för föremåls historiska och kulturhistoriska värde saknar ju kungen helt. Han låter använda pärmar och papper från inkunabler, alltså handskrivna medeltida böcker. Och handskrifter till omslagspapper när han skickar paket. Och till mynningsladdar i kanoner. Det enda kloster han inte riktigt vågade sig på, det var det kloster som hade stått internationellt anseende, nämligen
Vadstena.
Det stämmer. Munkarna kördes visserligen bort. Det gamla munkklostret är ju idag en populär restaurang där vi har varit. Men nunnorna fick vara kvar. På vissa håll satte sig...
Men det var heliga Birgitta som hade skapat den.
Så var det. På vissa håll satte sig folk i motvärn, som i Nydala kloster i Småland, där kungens utsände fogde, Gottfrid Sure, slogs ihjäl av Smålandsbönderna.
Ja, jag trodde det var nunnorna som slog ihjäl honom.
Nej, det var faktiskt bönderna, alltså nunnor och munkar ska väl inte använda våld förhoppningsvis. Det är väl broder Tuck som är enda undantaget här. När kungens syster Margareta passerar i trakten, blir hon tillfångatagen och för till Jönköp.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Uppror och oroligheter har en tendens att sprida sig. Smålandsbönderna tog kontakt med grannarna i väster, alltså Västergötland. Och det intressanta här är att de som i detta landskap nu satt sig upp mot Gustav Vasa inte var som i Småland bönderna, utan adel och höga präster. Därför kallar man ju det som nu hände i Västergötland för Västgötaherrarnas uppror. Västgötabönderna förblev trogna kungen till herrarnas besvikelse. I spetsen för upproret ställer sig nu biskopen i Skara, Magnus Haraldsson, som bara ett år tidigare hade krönt kungen, och den ledande adelsmannen Ture Jönsson Trerosor, som vi kommer tillbaka till lite då. Man lanserar en egen kandidat som riksföreståndare och ersättare för Gustav Vasa, Måns Liljehök, som varit en av Gustavs närmaste och äldsta vänner sedan tidiga tonåren. Ja, alla dessa herrar hade tidigare samarbetat med Gustav Vasa. Vad gör nu kungen? Jo, som alltid i sådana situationer utvecklar han en enorm energi. Men använder inledningsvis alltid pennan före svärdet. För att inte oroligheterna ska sprida sig ytterligare skriver han nu dag och natt en massa brev. Alltså sms och twitter och mejl var vid den här tiden ännu inte så vanligt. Och han skriver brev till framförallt östgötar, värmlänningar och de alltid självständiga och farliga dalkararna. Breven var som alltid en lagom blandning av hot och löften. Han hade en mästerlig förmåga att skapa splittring och ge en känsla av osäkerhet, att locka och fånga de ännu tveksamma. Kungen hade också spioner som nästlas in ibland hans motståndare. Det mest kända var en gosse med det passande namnet Hans Våghals. Östgötarna, detta trogna, plikttrogna och pålitliga folk, lovade kungen fortsatt stöd.
Ja, det är klart.
Och Gustavs gamla kompisar i Dalarna som Anders Persson på Rankhyttan och Arendt Persson på Onäs och Måns Nilsson på Aspeboda som hade räddat honom till livet när han flydde från danskarna. De lyckades dämpa det missnöje som där fanns. När det gällde smålänningarna var han tvungen att gå försiktigare fram. Vädja om att systern skulle friges och låtsas att han trodde de hade beskyddat henne från yttre faror, vilket han tackade för och höll med om att den ihjälslagne fogdens död kanske inte var någon större förlust. Ja, detta kostade säkert på. Gustav Vasas taktik lyckades. Västgötaherrarnas uppror kom av sig. Syster Margareta friges och allmän amnesti utlovas. Ture Jönsson Trirosor och Magnus Haraldsson litade inte riktigt på det, vilket de säkert gjorde rätt i, och drog till Danmark. Ture Jönsson skrev ett brev till Gustav Vasa och bad att hans hustru, som var kvar i Sverige, skulle få utresetillstånd till maken i Danmark. Han skrev: "Den Gud förenat må människan ej skilja." Kungens berömda svar löd: "Den djävulen sammanfogat bör människan åtskilja." Lite humoristiskt.
Ja, jo.
Återstående ledare kallas till ett möte i Strängnäs midsommartid 1529, där kungen spelar rollen av kombinerad åklagare och domare och glömmer bort sitt amnestiluft och dömer dem till döden. Måns Liljehök gör ett desperat flyktförsök, hoppar ut genom ett fönster, försöker få tag i en päronträdsgren, men missar och fallet blir för högt. Han bryter lårbenet, försöker hasa iväg, krypa iväg över en rågåker, men omhändertas och skickas till avrättning och stegling på Stortorget i Stockholm. Ska det nu äntligen bli lite lugnare så att Gustav Vasa kan fullfölja sina äktenskapsplaner med Katarina av Sachsen?
Ja, det är frågan.
Nej, det visar sig att ett nytt uppror bryter ut som i historieböckerna kallas för klockupproret. Och i spetsen för det kommer nu hans tidigare allra närmaste män stå, just de som räddade honom när han ensam, utfattig och jagad med en dödsdom över sig, flydde för sitt liv i Dalarna 10 år tidigare. Vilken var bakgrunden? Vad då klockupproret? Jo, Gustav Vasa inser att den svenska krigsmakten börjar bli gammalmodig. En upprustning måste ske. Nere på kontinenten satsar man på artilleriet och gjuter kanoner i stor skala. Kanonerna tillverkades av brons, en dyrbar metall. Hur hittar denna brons utan att ruinera sig? Jo, det fanns något annat som också var tillverkat av brons. Vad då?
Jo, ja, men det här kommer jag ihåg. Kyrkklockor.
Alldeles riktigt. Därför bestämmer kungen nu på nyåret 1530 att kyrkklockor ska monteras ned och bronsmaterialet ska användas till kanoner istället. Till att börja med tänkte sig kungen att man skulle koncentrera sig på kyrkklockor från landets städer. Men det visar sig att det inte räcker, utan året därpå bestäms att även ska gälla alla landsförsamlingar. Ja, det här var inte populärt. Kyrkklockorna hade ett stort symbolvärde. Man hade köpt dem tillsammans och de hade ringt för sockenbornas dop, bröllop och begravningar.
Och det här har väl ingenting med protestantism eller katolicism att göra heller? Nej. Utan klockor är klockor.
Alldeles riktigt. Här gäller det att få in material till kanoner. I ett landskap vägrar man gå med på detta påbud. Vilket då?
Ja, det är väl Dalarna.
Visst, Dalarna. När bönderna frågar sina ledare, Måns Nilsson på Aspeboda och Anders Persson på Rankhyttan, får de svaret att kungens män som ska komma och hämta klockorna, de ska jagas iväg med hugg och slag, vilket också sker. Dalkararna tar också kontakt med upplänningar med Hälsingland, Gästrika och uppmanar dem att göra samma sak. Vad gör kungen nu? Jo, han kallade det ett möte med dalkarlarna i Uppsala vid midsommar 1531. Mötet förläggs till Gamla Uppsala vid de gamla kungagravarna som vi inledde vår historie på med.
Just det, Sveriges pyramider.
Ja, säkert fanns det någon propagandistisk, psykologisk baktanke här. Kungen kommer i full rustning och har med sig en trupp soldater. På kungens uppmaning får dalabönderna förklara varför de vägrar lämna kyrklock. Kungen lyssnar. Men då några börjar bli lite för järva i sin kritik och ifrågasätter lagligheten bakom klockinsamlandet, ilskna Gustav Vasa till. Han drar sitt svärd och uppmanar de som kaxat upp sig mot honom att våga möta honom man mot man. Istället för att skälla på mig, hugg mig, försök hugga mig, så får vi se vem som vinner, vem som är starkast. Vem vill börja? Kom igen! Då blir dalkarlarna rädda. De ser den uppretade kungen med alla soldater i bakgrunden. De anar vad som kan väntas. Så de böjer sig ner på knä, ber om nåd och lovar lämna sina klockor. Klockupproret kommer av sig.
Men du menar att det var snarare soldaterna bakom kungen som skrämde bort? Det var inte så att kungen var 2,02 lång och ganska muskulös?
Det var inte, men jag tror ändå att hans gestalt injagade. Han var ju otroligt kraftfull och karismatisk och riktigt arg. Och, ja, jag tror man var rädd personligen rädd för honom också. Ja, men visst, han hade ju styrkan av alla soldaterna. Det var ju naturligtvis med avsikt han hade med sig en massa soldater. Men kungen skulle inte glömma så lätt att hans tidigare trognaste anhängare hade gått emot honom. Han, kan man säga, kombinerade sitt väsen, sin personlighet, häftigt temperament med långsinthet.
Det var ändå ganska rimligt. Det var ju inte så att de gjorde uppror mot hans status som kung, utan det var bara de här klockorna helt enkelt. Men det räckte så att säga för att de skulle vara döda för honom.
Säkert. Jag tror inte han tålde att bli motsagd i något avseende. Nåväl, sista kapitlet i denna konflikt är du inte berättad i vår podd än, utan det kommer i nästa avsnitt. Men innan vi slutar för denna gång måste vi ju bara ha svar på vad som händer med det ständigt uppskjutna bröllopet.
Just.
Är det inte dags nu?
Jo.
Jo, i september blir det av. Syster Margareta och hennes man Johan av Hoja drar ner till Sachsen-Lauenburg för att hämta Katarina. Kungen ger sin blivande brud och hennes syster varsin present. Halskedjor av guld. Den blivande svärmoden uttrycker då sitt besvikelse att inte hon fått någonting. Gustav skickar då över en damsadel från Lübeck i present. Men det går inte hem. Katarinas mamma utbrister. En damsadel kan väl inte hänga om halsen? Nej, hon blir inte nöjd förrän Gustav fixar en halskedja guld även till henne. Kungen vill att Sveriges ärkebiskop ska viga dem. Men vänta nu, vem är ärkebiskop? Vi har ingen. Två tidigare är dock fortfarande i livet, i exil, Gustav Trolle och Johannes Magnus. Och så länge de finns kommer inte påven att acceptera att en ny väljs. Men som vanligt ser Gustav Vasa till att få som han vill. Han låter utnämna en egen kandidat som väljs av de svenska biskoparna. Han måste ju invigas av en biskop så att den så kallade apostoliska successionen upprätthålls. Kommer du ihåg vad det innebar där med apostolisk succession?
Nej, för jag kommer inte ihåg.
Jo, apostolisk succession, som är viktigt i katolska kyrkan, det går ju tillbaka till att Jesus utnämnde Petrus till sin efterträdare när han inte längre är själv kvar på jorden. Och Petrus blir så att säga den första påven i Rom. Peterkyrkan och allt detta, och Petrus han viger i sin tur med sin efterträdare, och sen går det här vidare från den ena till den andra i en slags tronföljdsordning, apostolisk succession genom hela katolska kyrkan. Vem ska nu väljas som svensk ärkebiskop? Jo, valet faller på Olaus Petris yngre bror Laurentius Petri. Alltså, prästerna hade ju latinska namnformer. Det är alltså Olle Petterssons lillebror, Lasse Pettersson, som blir ärkebiskop.
Trots att Lasse förmodligen inte var katolik då, eller?
Nej, det är alldeles riktigt, va? Och det här, ja, det är intressant, alltså, jag tror man kan säga att det här är ett stort steg som tas nu när det gäller brytning med katolska kyrkan och utvecklingen av en protestantisk luthersk kyrka. Det här valet godkänns ju inte av påven, vilket både Gustav Vasa och Laurentius Petri struntar i. Så blir det då bröllop och drottningkröning på Stockholms slott på Katarinas 18-årsdag och en magnifik fest efteråt som varade i 8 dagar. Det är första gången på 200 år det är ett kungligt bröllop. Det senaste var när Magnus Eriksson gifte sig med drottning Blanche, drottning Blanka, du vet. Alla...
Hon som blev lite mobbad där,
ja,
svenska,
ja,
folk.
Som liknade med en häst, allt det där. Alla förnäma bröllopsgäster är klädda i siden och sammet enligt senaste kontinentala mode. Elden sprakar i de många öppna eldstäderna. Maträtter avlöser varandra. Vin och öl flödar och dricks i nattvardskalkar. Man byggs slagtaget från kyrkorna. Mässhakar från kyrkorna sätts upp i fönster för att minska draget från höstkylan utifrån. Trumpetare, violinister, harpospelare, lutspelare spelar dansmusik. Och utanför slottet kan alla medborgare kalasa på oxar och grisar som steks på öppna eldar och dricka så mycket vin och öl de orkar. Vadå Nobelmiddagar? Det här kallar jag en riktig fest.
Ja, det här är ju en folkfest.
Verkligen.
Men de borde ju ställa ut och grilla oxar även utanför stadshuset.
Ja, absolut. Men redan under honungsmånaden, som amerikanerna säger, alltså smekmånaden, uppstår nya politiska problem för den nyblivne brudgummen. Visst, västgötar, smålänningar och dalkarlar har åtminstone tillfälligt passiviserats. Men nu får kungen högst oroande besked utifrån. Hans ärkefiende, ingen mindre än Kristian den andre, Kristian Tyrann, har lämnat sin exil i Holland och med stöd av sin mäktige svåger, kejsar Karl den femte, världens då mäktigaste man, beger sig tillbaka mot Norden med Ture Jönsson och Gustav Trolle, med soldater och båtar för att ta tillbaka sina 3 förlorade riken. Hur ska det gå? Kommer Kristian att lyckas? Och hur blir äktenskapet mellan Gustav och Katarina? Kommer det att födas någon kronprins, drottningens viktigaste uppgift?
Stridigheter och drama.
Absolut. Krig och kärlek är allting tillåtet.
Just det.
Har vi flera klischéer?
Nej,
det får räcka med.
Ja, det får räcka med. Ja, men tack så mycket för ytterligare ett intressant och spännande avsnitt. Då hoppas vi att ni även lyssnar på nästa avsnitt.
Det har vi publicerat här nu. Får vi se om vi får några reaktioner. Och det ska bli otroligt spännande att gå vidare och se hur det går för Gustav Vasa under 1530-talet. Och han möter de här problem som vi nämnde. Tack för idag.
Tack.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.